Jag tänkte faktiskt att dagens predikan skulle få bli en kommentar om världsläget. Kanske inte riktigt som du förväntar dig. Och jag kommer ta en utgångspunkt från en text som man kanske inte använder så ofta som utgångspunkt i en predikan. Det är en text som ligger i början på ett eskatologiskt tal i Markus evangeliet. Men innan jag gör det, innan vi läser Bibelns ord, så ska jag bara göra så här. Jag ska säga det nu medan jag kommer ihåg det, att nästa helg, då kommer inte jag vara här, utan jag har en ledig helg. Jag passar på att ta en ledig helg. Och då kommer Anna och Mattias att leda oss i en fantastisk gudstjänst med tema hopp. Så jag vet att en del brukar bli fundersam. Var är pastorn någonstans? Då är pastorn ledig. Han kommer inte vara här. Okej? Okay? Känner vi oss trygga med det? Ja, vi har goda ledare och äldste som kommer att ha vård om fårorna ändå. Vi gör också så att vi kommer inte bjuda in till förbön den här söndagen heller. I och med att det är mycket infektioner och virusar och allt möjligt som åker omkring. Så att vi kan liksom vara rädda om varandra. Däremot finns det inget som hindrar om du vill be med någon i bänken. Vi kommer att lyfta fram bönämnen mot slutet efter predikan här. Så kommer vi lyfta fram det. Då vet du om det. Vad det är som gäller. Hopp i en orolig tid. Vi ska börja med att följa med lärjungarna och Jesus och turista lite i Jerusalem. Markus kapitel 13, verserna 1 och 2. När Jesus, jag säger det en gång till. Markus kapitel 13, verserna 1 och 2. Och annars så ser du både texten och referensen på våra skärmar. När Jesus gick ut från templet sa det en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnadsverk. Jesus sa till honom: Ser du dessa byggnader? Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Gud, vi lägger denna text och denna predikan i dina händer. Och jag ber om nåd här att få förkunna din sanning i ditt ord. Och att vi också ska kunna se, Herre, att i den omvälvande tid som vi lever i så finns det också ett ljus som lyser klarare än någonsin. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan i Jesu Kristi namn. Amen. Hörrni, känns det bra med ljudet? Är det bra? Ja. Jag tycker det är så skönt när man har en sån här headset, för då behöver jag inte tänka på vad mikrofonen är och sådär. Men det verkar inte funka så bra med de headseten vi har provat på. Så då blir det så här. När vi möter lärjungarna och Jesus, det står att de går ut från templet, så säger de till honom: Mästare, se vilka stenar, vilka byggnadsverk. De var imponerade av det de såg framför sig. Och jag läste någonstans att måtten var 30 gånger 40 gånger 45 meter. Ett enormt byggnadskomplex som stod där. Och det hade byggts vid den här tiden i ungefär 46 år. Så hade Herodes, som en gång hade gett befallning om det här, hade man byggt på det här templet. Och det var ett tempel som skulle liksom slå Salomos tempel. Det fanns en diskussion, vet vi från historiska skrifter, att det fanns de som ifrågasatte hela det här projektet, att det här var egentligen ett skrytbygge. Det var Herodes som ville ställa sig in bland folket. Men onekligen så var det imponerande när det till och med finns markerat i Markus evangeliet och lärjungarna säger: Men titta Jesus, vilket byggnadsverk! Och är det inte så när vi åker utomlands lite och vi åker till London eller Paris eller vad det nu än är, Kina eller... Nej, Kina kanske vi inte åker så ofta. Men Indien, då vi vill gärna se ett imponerande byggnadsverk, eller hur? Och vi står där och vi går omkring och vi går upp i torn och tittar. Och vi tittar på, wow, hur fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag och Maria var till London en gång och vi gick in till St. Paul's Cathedral. Ja, det var liksom, wow, vilken kyrka. Alltså den är pampig och massiv. Och jag tänkte, hur hänger det ihop med den här lilla aposteln Paulus? Och ja, det var fantastiskt. Och man har varit och sett på olika saker. Det var den känslan de hade, lärjungarna, när de stod där. Och jag läste på någonstans att det var oerhört påkostat. Det var marmor och det var guld. Och det sägs att när solen låg mot templet så kunde man inte titta på det, för strålglansen var så otrolig från den. Wow! Ja, men visst är det imponerande? Och stenarna var ju enorma, de var jättestora. Det krävdes enormt med mankraft bara för att få dem på plats. Och det noteras ju här också av lärjungarna som är och turister här, om vi säger så. Och det fortsätter att byggas ända till, nu har jag fått lite olika uppgifter, men vi säger år 66 efter Kristus. Så det blir ju en enormt lång tid som man liksom lägger ner pengar och arbete för att färdigställa det här templet. Och kanske för en del av judarna så kanske det här var ett bevis på Guds närvaro. Jag menar, vill du ha ett bevis? Titta på templet som står här, där Gud bor. Wow! Och den här tanken, den återkommer hos Jeremia, där han liksom citerar en sång som tydligen var vanlig då i sammanhanget där på hans tid, att här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Och han säger, det ska ni inte sätta er förtröstan på, utan det är Gud som ni ska sätta er förtröstan på. För vi vet vad som hände med det templet. Det revs ner. Och Jesus, han är ju inte någon jätteoptimistisk person här. När de står och är imponerade så säger han så här att, se dessa stora byggnader, säger han. Här ska inte lämnas sten på sten. Och jag tror, kära vän, jag tror att det verkade nog väldigt osannolikt i lärjungarnas ögon. Hur ska det gå till? Vem ska göra det? Nej, det är väl ändå inte möjligt. Men år 70 så är romarna så förtretade och uppretade på judarna. Så de bryter ner templet. Så det i princip finns ingenting att se kvar. Du förstår hur fylld av bitterhet och hat man är då. Detta enorma tempel som har tagit nästan ett århundrade att bygga färdigt. Med sina enorma stenar. Allt bryts ner. Jesu ord uppfylls till punkt och pricka. Och jag tänker på det här bibelordet i psalm 103. Människans dagar är som gräset. Hon blomstrar som blomman på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta. Och dess plats minns den inte mer. Jag satt och tittade ut i morse genom köksfönstret. Och tittade in på grannens gård. Och så kom jag på, där stod ju en väldig al. För bara ett par år sedan. Men jag hade vant mig vid att nu var den borta. Det var som om den inte fanns längre. Och så är det med vår tillvaro. Vi blir så imponerade av saker. Vi fäster våra saker på yttre ting. Men sen när det kommer till kritan. Så kanske det inte kommer få stå kvar. Allt ska rivas ner. Säger Jesus där. Och då kommer den stora frågan. Vilka yttre faktorer är det som du förtröstar på för att känna dig trygg i ditt liv och din tillvaro? Vi är ju väldigt fundersamma idag, både du och jag, över vad som händer nere i Iran. Både Israel och USA attackerar Iran. Och vad händer med världsordningen? Och det är många såna här politiska experter som lyfter fram att man förstör ju vår efterkrigstidens politiska ordning. Alltså vi har ju Roosevelt, Stalin och Churchill som i princip ordnade upp så här ska världen funka nu när vi har fått fred 1945. Och i samma år så bildas också FN, Förenta Nationerna. Där man då sätter fast regler för hur man ska bete sig mot varandra. Vad är det kallas för någonting som man brukar citera ofta på nyheterna? Det här, jag tänkte jag skulle komma ihåg det utan att behöva plita ner det. Vad är det det heter? Det står ju i FN-ordningen där. Folkrätten, tack så mycket. Det är liksom stadfäst då 1945. Och så ska vi leva efter det här. Nu har inte alla varit så där jättetrogna att leva efter folkrätten. Men det är något som man lyfter upp. Att det här är faktiskt folkrätten. Så här ska vi göra. Så här ska vi inte göra mot varandra. Och det verkar som om alla struntar i det idag. Vad är det för värld vi lever i? Och det är klart man blir fundersam och orolig. Absolut, det förstår jag. Och en del, de förtröstar ju på de politiska partierna vi har i vårt land. Tack gode Gud för demokrati. Tack gode Gud att vi får rösta fram vem som ska leda landet. Men visst är vi lite fundersamma över våra politiska partier. För de verkar vara lika förvirrade på båda håll på något sätt. De verkar liksom inte riktigt veta vart ska vi någonstans, vad ska vi göra. De gör så gott de kan. Nu talar jag inte på kommunal nivå utan det vet jag att där jobbar man hårt och är duktiga. Utan jag talar nu på toppen. Och till och med de här som har någonstans har burit en vision av hur samhället ska se ut. Till och med de är liksom, vad gör vi nu? Alltså, var lägger du din förtröstan någonstans? Kanske pengarna på banken? Ja, du kanske har mycket pengar på banken. Ja, vem vet hur det kommer gå framöver? Det är ingen som vet. Vi ska komma ihåg att det är människor bakom alltihop. Det är investeringar, det är satsningar och staten står som garant. Och jaha, käre Gud, ska man verkligen ha sin förtröstan där? Eller din egen förslagenhet och skicklighet. Du är ju ganska smart, eller hur? Vi har ju alla det perspektivet att vad smart jag är. Nu har jag tänkt ut hur allt funkar. Nu vet jag precis hur jag ska lösa allting. Tänk vad många det är som har haft den tanken. Och de har kraschat fullständigt mot verkligheten. Det finns till och med stora ledare som har haft visioner om framtiden. Man har velat skapa en utopi i världen. Jo då, följ mina idéer så kommer ni få se. Och det har skapat, vad har varit följden? Ja, död och elände och krig. Utrotning. Ja, vi sitter och vi tänker ut och vi tror, ja men jag vet. Jag har fantastiska bra idéer. Har du det? Ja, det har jag med. Men ska vi verkligen förtrösta på det vi har tänkt ut själva? Ska vi göra det? Inget av det som vi förtröstar på kommer att bestå inför Gud. Och är det någonting som Guds folk visste och som Guds folk vet genom tiderna så är det finns ingenting som kommer bestå hur fint och säkert och snyggt och stabilt och rejält det ser ut. Allt kan tippa över ända. Allt kan förändras. Men det finns ingen skäl till oro. Faktiskt. För jag tänker på Daniel. Som såg kejsare efter kejsare passera i revy. Och han till och med själv är med om hur den mediska kungen störtas framför hans ögon. Och den persiska kungen tar vid. Och man upprättar det medopersiska riket. Han levde fullständigt tryggt under Guds ledning. Han såg hur liksom världsriken vacklade och förvandlades. Men han levde tryggt med Gud. Det är ju underbart. Och det får du också göra. Det finns en psalm, i psalm 136 och vers 1 kan vi lägga upp där. Och det är en fantastisk psalm, för den bär på ett tema som återkommer i Gamla testamentet. Tacka Herren, för han är god. Evig var är hans nåd. Evigt varar hans nåd. Den psalmen fortsätter så där hela tiden. Det här temat, det återkommer gång på gång i psalmerna. Det återkommer hos profeterna. Den här psalmen, den liksom fortsätter. Tacka gudarnas Gud, evig är hans nåd. Tacka herrarnas Herre. Han som gör stora under, evig är hans nåd. Han som bredde ut jorden över vattnet, evig är hans nåd. Så fortsätter psalmen liksom med att pumpa, pumpa, pumpa. Guds nåd är evig. Oavsett vad som händer så lever du tryggt om du har honom som din bundsförvant. Det är faktiskt sant. Guds godhet och nåd är det som vi lever av. Vi tittar på Jesu bergspredikan en kort sväng. Vi tittar på vad han predikar. Det han predikar till de närmaste lärjungarna och folket står och lyssnar på vad han säger. Han vet vad som kommer att ske i framtiden. Och han liksom förklarar och han förtydligar lagen. Det är jättespännande. För vad är det han säger? Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Inte de högutbildade eller de som har mycket guld i fickan. Utan de som är renhjärtade ska se Gud. Han talar om saliga är de som stiftar frid, för de ska kallas Guds söner. Han talar om de som är fattiga i anden, de tillhör Guds rike. Du märker att det är en annan ordning än den vi ser ute i världen, där vi förlitar oss på kungar och kejsare och vapen och byggnader och allt vad vi har. Här har du någonting annat. Här har du en annan förtröstan. Jesu kors och försoningsverk är något som kommer att bestå. Du vet, vi kommer se riken stiga upp, riken falla ner. Vi hoppas att Jesus kommer snart, absolut. Men vi ska också leva med en beredskap och att det kan ta tid. Det läser vi om med jungfrurna, de 10 jungfrurna där allihop somnade, står det. Och 5 var beredda på att det kan faktiskt dra ut på tiden. Och de var lite hånade av de andra. Nej, Jesu kors och försoningsverk, det kommer bestå. Det kan du alltid lita på. Vad Jesus har gjort för dig på korset, det han dog och tog dina synder på sig, det kommer alltid bestå. Hans försoning kommer alltid vara en verklighet. Vad som än händer runt omkring dig i världen. Och jag tänker på det här Johannes evangeliet där Jesus talar med Nikodemus i det 3:e kapitlet. Och det kommer inte upp på tavlan här, utan jag citerar bara. Han talar om så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Alltså vilken försäkring bara där. Va? Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Där har du löftet. Att genom att tro på Jesus så blir du räddad genom honom. Inte genom fantastiska byggnader. Inte genom fantastiska program. Inte genom vår skicklighet och vår smarthet. Utan på Guds nåd är vi förtröstar och vilar på. Psalm 91 och psalm 23. Känner du till dem? Fantastiska psalmer. Den som vilar under den högste skugga, han fruktar inget ont, står det i psalm 91. En otrolig psalm. Och jag kommer ihåg att jag var ganska ny i tron och jag kände liksom att Jag tyckte det liksom gungade lite under fötterna och jag var lite osäker och orolig. Hur är det här nu med tro och Gud och Jesus och allting? Och så får jag upp den här salmen. Och jag tänkte, ja men det här verkar ju liksom vara ett påhitt alltihopa, tänker jag. Tills jag kommer till en insikt. De som skriver de här salmerna, de vet vad de pratar om. Moses som skriver, den som lever under den högstes beskydd. Han som har varit, han som fick fly från Egypten. Han som motvilligt gick tillbaka för att föra Israels folk ut ur Egypten. Han som förde ett motvilligt folk genom vildmarken fram till löfteslandet. Han visste vad han sa när han sa, den som vilar under den högstes beskydd fruktar inget. Och när jag insåg det här, att det här var ingen skrivbordsprodukt, utan det här var ett profetord. Det här var någonting som har sagt, det här har jag varit med om, därför skriver jag ner det. Då sjönk mina axlar och jag kunde börja andas igen. Och glädjen liksom flödade in i hjärtat och jag kände frid. Psalm 23, Herren är min herde. Vilken egendomlig psalm. Den är jättemärklig. Den är så annorlunda mot de andra psalmerna. Plötsligt så får David en inspiration och han måste berätta om sitt liv. Herren, jag är som ett får och Herren är min herde. Och han för mig till vatten där jag finner ro. Han på nytt föder min själ, han vederkvicker min själ. David som hade varit smord till att han skulle efterträda kung Saul, men som fick liksom leva en lång tid i flykt. Och kanske många gånger funderat på, det här kommer nog aldrig att slå in det som profeten Samuel sa. Men han levde trofast och såg att Herren var en god herde. Han gav inte upp om David. Och Gud har inte gett upp om dig heller, kära vän. Det finns en profet som det talas om som bokstavligen står upp till hakan i dy nere i en brunn. Det är för att han har profeterat Guds ord. Jeremia. Vad tror ni han sa när några barmhärtiga människor kom och drog upp honom ur dyn? Jag tror han sa, Guds nåd varar evinnerligen. Jag tror att det var det han sa när han drogs upp ur dyn. Och det finns flera exempel. Vi vill bygga Guds tempel i vår tid. Vi vill bygga Guds rike, eller hur? Men för det krävs omvändelse och ödmjukhet för att bygga det templet. Det är att leva i förtröstan på att Guds nåd, att evig är hans nåd. Tacka gudarnas Gud, evig är hans nåd. Det är att vi lever i förtröstan på honom. Att han kommer att föra oss igenom också den här krisen. Kommer det bli regeringsskifte i Iran? Jag har ingen aning. Kommer det bli värre? Jag har ingen aning. Men jag vet att Gud, han är god och hos honom finns nåd. Och tänk vad fantastiskt att vi i den här oroliga och skakiga tiden får leva som Guds barn och vara ett ljus och visa, nej men jag står på trygg grund. Jag står på stabil grund. Jag förlitar mig på Gud, vad som än händer. För Gud har alltid varit trofast genom alla tider. Han kommer att leda dig. Han kommer att ta hand om dig. Vi ska inte ha tillit till vår begåvning. Till våra byggnader. Vi ska ta hand om våra byggnader. Jag är så imponerad hur ni har skött det här bönhuset under tider som har gått. Och jag tycker det är så fantastiskt med den omtänksamhet som har funnits av den här missionsstationen, att det får vara ett vittne. Men vi förlitar oss inte på det. Vi förlitar oss inte ens på våra nådegåvor. För Paulus, han talar om i Romarbrevet, allt det där ska förgå. Det enda som består är tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärlek, säger han. Så vi kan inte förtrösta på nådegåvor heller. Allt är bara nåd. Det hörs ju, va? På nådegåvor. Ja. Som vi får ta emot. Eller yttre framgång. Det kan man ju också liksom vara lite skrävlig och skrytig över. Och titta vad bra det går för oss. Ja, nej, det är Guds nåd. Det beror på alltihopa. Vi avslutar med Ordspråksboken 3 och 5. Jag tycker den får passa bra där. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Det tolkar en del som att jag ska koppla ur förståndet. Och så ska jag vara en tokstolle. Då är jag riktigt andlig. Men det står det inte. Det står i Bibeln gång på gång att du ska använda det du har fått här mellan öronen. Efter bästa förmåga. Och vi ska söka vishet, står det. Och den som söker sanningen kommer till ljuset, skriver Johannes också. Men vi ska inte förtrösta på vårt förstånd. Utan vi ska förtrösta på Herren. Och det står med feta bokstäver. Eller stora versaler heter det. Ja. Och då står det i grundtexten JHWH. Det är ingen som vet hur det ska uttalas. Det är Guds namn. Jahve eller Jehova. Men det i grunden betyder är jag är den jag är. Vilken underbar Gud vi har. Alltså han är inte beroende av någon näringskälla eller energikälla. Eller att han behöver ett kärnkraftverk någonstans i universum. Eller att han behöver lastbilar som kommer till honom med mat eller offergåvor eller någonting. Han lever för att han är den han är. Och från honom har allting kommit. Underbart. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jag tror att vetenskapsmännen börjar närma sig det här. Någonstans. Och börjar inse. Ja, det är någon som är. Som ligger bakom alltihop det här. Det får vi tacka Gud för. För trösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita inte på ditt förstånd. Och tänk på lärjungarna som när de var med, när de får höra nyheten om vad som händer år 70 eller hur det nu ligger till. Det står inte refererat i Nya testamentet, för det liksom händer efter att alla de skrifterna har blivit gjorda. Men när nyheten går ut över kristen, över världen, över församlingen och kyrkorna, templet blev nerrivet. Så visste man att, ja, men vår frälsning, vårt tempel, det är Jesus Kristus. Och han sa det också, när han hade drivit ut månglarna och bankirerna ifrån templet, så sa han, bryt ner detta tempel så ska jag bygga upp det på 3 dagar igen. Och då talade han om sin kropp, står det. Ja. Så det är i Jesus Kristus vår förtröstan ligger. Att han ska komma tillbaka. Att han ska frälsa sitt folk. Att han ska ta vård om sin församling. Att han ska visa oss hur vi ska bygga Guds tempel i den tid som vi lever. Oavsett i vilken uppdrag eller vilket uppdrag, vilket arbete eller vilken livssituation vi befinner oss i, så får vi alla vara med i den uppdraget i Jesu namn.